Der ett, två, tre. Hörs det dåligt? Nu låter det bra. Det jag tänkte börja med idag, det hör inte till predikan egentligen. Det är bra att ha en fru som säger till att det där du sa förra söndagen, det var lite otydligt. Det är bra när man får liksom någon som säger till så man kan rätta till det. Det är så, jag har talat om treenigheten. Och när Gud, så står det att om Jesus att han är Guds förstfödde son. Så att i Kolosserbrevet 1 och 15 så står det så här: Jesus är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Så att innan Gud skapade allting så står det att han födde Jesus. När Britt och jag, när vi fick vår första son, så var han ju han fick DNA från Britt och så fick han DNA från mig. Men när Gud födde, jag tycker det är så härligt uttryck, alltså Gud födde Jesus, men då hade han bara Guds DNA. Så därför var Jesus exakt likadan som Gud. Men han var Guds förstfödde son. Men och anden, den helige ande, Guds ande, Gud, han andades Guds ande, den helige ande. Därför är de tre personer i treenigheten. Men sen när Jesus föddes här nere utav Maria, då var det alltså, då hade Jesus DNA från Maria. Men så står det att den helige ande kom över Maria. Så att Jesus, när han föddes här på jorden, så var han alltså fullkomligt Gud och fullkomligt människa. Så att därför är det är bara en liten parentes för de som lyssnar på nätet. Det är faktiskt ganska många som gör det. Tusen tack. Så att det hör inte till predikan idag, men jag tänkte det är bra att det får vara med på nätet sedan. Må bra. Det är vad alla talar om idag. Alltså, om du ska må bra så ska du äta det här kosttillskottet. Eller om du ska må riktigt bra så ska du ha den här nya mobilen. Eller om du ska ha den här försäkringen. Eller ska du må bra så måste du röra på dig. Jag spelar innebandy varje fredag så jag rör ju på mig. Ja, men liksom budskapet är du ska må bra. Och igår så läste jag på en yoghurtförpackning från Arla. Där står det att när du är snäll stimuleras belöningscentret i hjärnan. Och så står det må bra, står det under. Och mycket av den kristna förkunnelsen handlar ju också om att du ska må bra. Alltså Gud vill ge dig allt vad du behöver. Alltså, sök honom av hela ditt hjärta. Sök först Guds rik och hans rättfärd. Så ska du få allt det andra. Och att du ska få leva i frid, att du ska må bra. Visst är det viktigt. Jag hörde en predikan på någon av de kristna kanalerna i veckan. Och han talade om väldigt mycket om att vi ska ha gott samvete. Och det är liksom skadligt om du har dåligt samvete. Och det ligger en stor sanning i det. Och jag predikar ju också mycket om att om du tar till dig Guds ord så blir det bra här i tiden. Men det är ju sen som är det viktigaste. Och det är så här att ibland så är det ju bra att ha dåligt samvete. Jag menar, djävulen han vill att du ska gå omkring och liksom känna dig som en dålig kristen och dåligt, försöka skapa dåligt samvete liksom i ditt hjärta. Men Gud, när du är på fel väg, så vill ju Gud tala till dig. Guds ande vill tala till dig. Ordet vill tala till dig. Omvänd dig. Det viktigaste är inte att du mår bra just nu. Det gäller ju evigheten. Så att det är, och idag så ska jag tala just om detta. Så visst är det bra att må bra. Men det viktigaste är var du slutar. Himlen är på riktigt. Helvetet är på riktigt. Vart är du på väg? Visst är det en livsviktig evighetsfråga. För du och jag och alla som lyssnar på det här och alla som lever här i världen fast som inte vet om det, så ska de leva. Alla ska leva för evigt. Det är inte slut när man dör. Och det finns två ställen. Antingen till himlen eller till helvetet. Så att, och det här är ju alltså ett oerhört viktigt och budskap. När kommer Jesus tillbaka? Jag har predikat om det många gånger. Och på ett sätt spelar det ingen roll när han kommer. Det viktigaste är att du och jag, att vi är redo. Vaka, var redo. Hur länge jag lever, det vet jag inte. Men jag vill ju leva många år till. Men so what? Alltså det spelar egentligen ingen roll när jag dör. Det viktigaste är att jag kommer rätt. Så det är så de här djupa, viktiga frågorna om evigheten är så avgörande och viktiga för oss. Den som talar mest om helvetet eller dödsriket eller Gehenna, det var Jesus. Jesus är den som talar mest om helvetet. I Matteus, ska bara ta några exempel. I Matteus 5:29 så står det så här: om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. I Markus 9:43, jag tar bara några exempel. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Det är alltså att komma till helvetet. Det är ju fruktansvärt. Elden som aldrig släcks. Och i Matteus 7:13 så står det: gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Jag vet alltså när min söndagsskollärare hade flanellografbilder som det hette och visade på den breda vägen som gick till fördärvet, som gick till helvetet, och den smala vägen som ledde till himlen. Så i mitt barnahjärta så fanns det, lades det ner detta. Ja, men jag vill gå den smala vägen. Även om den skulle vara besvärlig, så går jag den smala vägen. Det är det som gjorde att jag så småningom gav hela mitt liv till Jesus. Och Jesus fortsätter och säger: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Alltså, det är fruktansvärt. Vi förstår ju här att det finns människor som räknar sig som kristna och som har fått vara med och utföra mirakler. Och så säger Jesus vid domen så här att jag har aldrig känt er. Så det viktigaste är ju alltså att du känner Jesus, att du har den nära relationen till Jesus. Och därför så är det i alla väckelsetider så har det varit så att man har predikat om himmel och helvete. Det är så här, du måste bli frälst för att få komma till himlen. Du måste omvända dig och tro på Jesus för att och ta emot honom i ditt hjärta. Att du går in på den smala vägen som leder till livet. Det är alltså i alla tider när det varit väckelse så har det varit så här. Du måste omvända dig från synden. Och när det blir väckelse, jag vet till exempel i Wales när det var blev väckelse där i början på 1900-talet. Det var alltså, det förvandlade hela samhället. För människor förstod, jag är på väg till helvetet. Jag måste omvända mig. Och det blev ju så att pubbarna gick i konkurs. Och poliserna hade ingenting att göra. För att det var slutat med, kriminaliteten slutade. Förstår du, en väckelse så finns det alltid med detta att det gäller evigheten. Det gäller om du ska gå evigt förlorad, du måste omvända dig. Igår kväll var väl det ett mord till i Malmö. Och en svårt skadeskjuten. Alltså, vad hjälper det? Vad ska vi göra åt situationen? Vilka lagar? Ska vi ha mer poliser? Nej, men alltså, en riktig genomgripande väckelse. Det är en man som man inte har talat om förrän alldeles nyligen som kallades för Sebbe Staks, tror jag han kallades för. Som var alltså en rappare som var känd för sin citat och han mordhotade olika människor och liksom, han var full av hat. Och så har han fått möta Jesus. Han har blivit frälst. Så jag såg honom för ett par tre veckor sedan när han intervjuades på God morgon programmet på TV4 och så sa reportern, ja, men du har du, men kan du få förlåtelse för allt onda du har gjort? Och då säger han så här, har du ljugit någon gång? Ja. Ja. Ja, men då är du också en syndare. För alla är vi syndare. Och alla behöver vi få tro på Jesus. Och så börjar han att predika där i TV-rutan. I söndags så var det 2000 människor i Smyrnakyrkan i Göteborg. Och var det 200 eller var det 300? Var det 300 som blev frälsta? Alltså, det har varit så mycket att Gud älskar dig. Gud är snäll. Han är barmhärtig mot dig. Ja, vad vore mitt liv utan Guds barmhärtighet? Vad vore ditt liv utan Guds barmhärtighet och Guds nåd? Men förstår ni, det kan bli överbetonat. Så liksom alltså att det här är på allvar. Antingen så går jag till helvetet eller så går jag till himlen. Antingen går du till himlen eller också går du till helvetet. Det är så det är. Vad du och jag tycker om det spelar ingen roll. Men alltså det är en oerhört tydlig sanning genom hela Bibeln. Och Gud sände sin son till världen för att frälsa världen. Inte för att döma världen. Alltså för det offer som Jesus gjorde, eller egentligen på ett sätt så var det ju kanske ännu större offer som Gud gjorde. När han alltså offrade sin egen son. Så att Guds vrede över synden drabbade honom. Vi kan egentligen inte sätta oss in i det. Alltså, för Gud är vred över synden. Och det blir du och jag också. Om man tar något som alla. Alltså när en man ger sig på små barn och våldför sig på dem, så växer det upp liksom en vrede hos alla vanliga, normala människor. Alltså, ja, det borde vara dödsstraff på sånt. Ja, det vågar man inte uttala så i Sverige. Men förstår ni, alltså, det här med vrede över synden. Och Guds vrede över synden, så drabbade det Jesus. Och han gjorde det frivilligt. Han blev människa. För att frälsa världen. För att frälsa världen. Så att, och därför är det så viktigt att vi som är frälsta, att vi tar det på allvar. Att vi inte ska stå där en dag och så, oj, jag trodde jag skulle få följa med till himlen. Det vore fruktansvärt. Jag ska läsa något bibelord. Det är ju så här att även om du inte bär den frukt som Gud hade tänkt med ditt liv, så om du har satt din tro till Jesus så kommer du till himlen. Men tänk alla som skulle kunna kommit dit om du hade varit det som Gud har kallat dig till. Så det här är alltså ett sånt viktigt budskap. Det är på allvar. Tänk så att det här med enhet som det pratas om mellan alla kristna, och vi behöver inte ens tro samma, bara vi är enade och så blir det väckelse. Nej, det blir det inte. Det blir väckelse när Guds folk omvänder sig. Det var nere på Björkö i Göteborgs skärgård för många år sedan. Så var det var väckelse på öarna runt omkring där. Och men det är ingen på Björke. Och så det var en evangelist som de skickar efter, för han har ju fått vara ett redskap runt omkring där på de andra öarna. Så vad vill ni? Sa han. Ja, vi vill ha väckelse. Ja, det beror på er, sa han. Och så blir det bönemöte istället. Och så kom ordförande i församlingen fram och böjde knä bredvid vice ordföranden i församlingen. Och så sa han, förlåt mig. Vad jag har sagt till dig eller gjort. Förlåt mig, sa han. Och den andra sa, förlåt mig. Och så försonades de. Sen blev det väckelse. Så att när Guds folk omvänder sig, Inte bara liksom lite så här, vi ska ju älska varandra. Och så, nej, när det är på riktigt, då händer det. Det står i Lukas 16 och 19. Det handlar om den rike mannen och Lazarus. Det här är ingen liknelse. Jesus använde sig av liknelse många gånger, men det här är ingen liknelse. Det var en rik man och så var det en som hette Lazarus. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även det rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet, eller i dödsriket som det egentligen ska vara, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Det är på riktigt alltså. Men Abraham svarade: mitt barn, kom ihåg att du fick ut det goda medan du levde, under det att Lazarus fick ut onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa det: de har Mose och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa det till honom: lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda. Det här är i Gamla testamentet och fram till uppståndelse från de döda, så talar man om dödsriket, och det hade alltså två avdelningar i dödsriket. Det ena kallades för Abrahams sköte eller paradiset, och så var det andra som kallades för Hades, alltså egentligen inte helvete utan alltså pinorummet. Men efter uppståndelsen så står det om att paradiset, det är man går upp. Sen när du dör, om du är frälst, så kommer du till paradiset. Det är inte den färdiga himlen, det kommer mycket senare. Och Jesus sa till rövaren som omvände sig, som hängde bredvid honom, så sa han: idag ska du vara med mig i paradiset. Så att om jag är bevarad i tron, och det har jag tänkt att vara tills jag dör, så när jag dör så är jag paradiset. Sedan så kommer, och det, jag kommer inte gå in så mycket på det, men det kommer bli bättre och bättre och bättre. Och i helvete, eller i dödsriket, kommer det bli värre och värre och värre. Så att det här är viktigt. Det står i Uppenbarelseboken 21, så står det så här. Och det är dit Gud vill att du och jag ska komma. Allihop. Alla som lyssnar. Och alla som vi predikar för. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Så den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud ska själv vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Det är det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka, fritt och förintet, ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Vi kan ju läsa i Uppenbarelseboken, vi kan läsa på andra ställen, både i gamla och i nya testamentet. Jakob, Petrus, Jakob och Johannes fick följa med upp på förklaringsberget och se en del av det som skulle komma. Idag är det ganska många människor, hör man runt omkring i världen, som har varit i himlen. Som har haft dessa fantastiska upplevelser. Paulus hade det, han berättade att han var, om han var kvar i kroppen eller inte, det visste han inte. Förstår du, det finns en värld som Herren vill att du ska liksom få en aning om. För det här tidens lidande och svårigheter, det är ingenting mot den härlighet som kommer uppenbaras. Det kommer att vara så underbart. För ett tag sedan så berättade en kvinna att hon, det barn som hon födde, så dog det efter, om det var några dagar eller fem dagar. Och det är klart, det var en det har ju liksom plågat henne hela livet sedan. Och så fick hon reda på, vi berättade det för henne, alltså att ditt barn är redan i himlen hos Gud. För att barnen har Guds rike till. Åh. Ja, jag vet att det är många människor när de har hört talas om detta. Finns det de som har gjort abort och kanske gjort flera aborter och liksom har syndanöd över detta, och så får de reda på att alla dina barn, de är i himlen redan. Men då måste jag dit också. Och så blir människor, har blivit frälsta genom detta. Så liksom vissheten om himlen, den är så viktig. Det är när den heliga ande kommer över dig och du har, ja, det är en sån kraft och härlighet och smörjelse, och du upplever den kraften i den heliga ande, så är det så underbart. Men de andra dagarna då? Det var ju inte eld över apostlarna varje dag. Ibland var det fängelse och ibland blev de avrättade. Men alltså, nej. Det som höll dem uppe, det var att vi är gäster och främlingar här. Vi är på väg. Det bästa väntar. Himlen väntar. Åh, vi måste få med fler till himlen. Reinhard Bonnke, han sa väl det, alltså att hans mål är att det ska vara fler i himlen än i helvetet. Ja, det är miljontals människor som har blivit frälsta genom honom och vad Gud har gjort genom honom. Så att himlen, den är, det var någon som sa, ja, jag vill inte gå på gator av guld. Alltså så naivt. Så naivt. när Bibeln talar om himlen så använder den väldigt ofta bildspråk. Det var som, för man kan inte förklara. Man kan inte förklara. Eller som de, jag har aldrig haft någon sån där övernaturlig syn eller uppenbarelse på det sättet. Jag bara vet att det är mitt hjärta. Men de människor som har fått möta Jesus på det sättet, de faller bara ner och tillbe Gud och all ära till honom. Alltså att hålla fast vid på vår tro på vad som väntar. Det står sen i Uppenbarelseboken 21:8, men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Alltså det i helvetet så är det alltså den sjö som brinner av eld och svavel. Är det svavel på riktigt? Är det eld på riktigt? Ja, om det är bildspråk så spelar det väl ingen roll. För det är fruktansvärt. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Ja, min mamma kom aldrig riktigt igenom när det gäller tron på Jesus under egentligen hela sitt liv. Utan det var tvivel och så såg hon hur andra kristna var och de var inte några goda exempel. Men så var det så att sista gången som jag, innan mamma liksom försvann, liksom att man inte kunde nå henne längre, så sa jag till mamma, har du ljugit någon gång? Ja. Jag har gjort allihop. Då går man evigt förlorad. Ja, men det vill inte jag. Nej. Men därför dog Jesus för dig och tog din synd på sig. Ja, men det vill jag ha. Så fick jag be för mamma. Det är ett heligt minne för mig. Det är på riktigt. Så därför är det så viktigt att vi förstår det här. I Uppenbarelseboken 20:11 så står det: och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg dem döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvete, alltså dödsriket, gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och dödsriket kastades i eldsjön. Det vill säga eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det är så här att jag ska läsa ett bibelord till här. Från första Korinthierbrevet 3:10 så står det: efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Det är Paulus som skriver detta då. Och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Var och en, det är du då, du och jag då. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Så det är så här, vi som är frälsta och som kommer till himlen, så är det så här också att det är tänkt att du ska få lön för det liv du har levt här nere. Och att det finns en del som inte kommer få någon lön, för att de inte har levt så som de, som Guds ande har sagt till dem. Så se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Och så är det så här, om man läser de breven till de sju församlingarna i uppenbarelseboken, så är det är som någonting som står likadant till alla församlingarna. Så står det så här: den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Vad säger anden till församlingarna? Vad säger anden, den heliga anden, till dig? Jag älskar dig. Omvänd dig. Så att du inte går evigt förlorad. För Gud vill inte att någon ska gå evigt förlorad. Så om du idag känner så här, jag behöver omvända mig, så gör det. Och om du finns här idag som inte är frälst, så har du möjlighet att bli frälst här idag. Och vår uppgift, det är att vi ska sprida detta glada budskapet. Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och därför så har han kallat dig och mig att gå ut i hela världen för att vinna så många som möjligt. Så att låt det här budskapet då få det resultatet. Jag måste bli ännu ivrigare att berätta för människor om Jesus. Om hans kärlek, om hans offerdöd, att han lever idag och att han är den enda som kan frälsa. I Jesu namn. Amen. Jag prisar dig, Fader i himmelen, för den kärlek som du har bevisat för oss när du utgav din enfödde son. Tack Jesus för att du dog för oss och att det finns en öppen väg ända fram till nådens tron för var och en. Herre, vi ber om en ny tid i våra liv. Vi ber om en ny tid i våra bygder. Vi ber om en ny tid i vårt land. När Guds folk omvänder sig och säger, här är jag, sänd mig. Och all ära till dig Gud, i evigheternas evigheter. Och tack för det underbara som du har berättat där hemma, där vi får vara bruden som får möta sin brudgum Herre Jesus, och att vi ska bli bröllop i himlen tillsammans med dig Jesus. Lovat och prisat och ärat vare Faderns och Sonens och den helige Ande, i Jesu namn. Amen. Amen. Jag tror att vi gör så idag att vi går över direkt till att fira nattvard tillsammans. I att fira nattvard, det är att man äter brödet och dricker vinet. Vi har druvjuice här. Men det viktigaste är att
vi förstår att det här är ingen vanlig måltid. I första Korinthierbrevet 11 så står det så här i 23 versen: jag själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Till så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Så vi ber dig, Herre, att vi med ett rätt hjärta får komma inför tronen här nu när vi firar nattvard. Och att brödet som är det en symbol för din kropp som bröts ner. Därför finns det läkedom och hälsa när du tar del av nattvarden. Och vinet det är ditt blod, Jesus, som renar från all synd och all orättfärdighet. Prisat och lovat vare ditt namn. Amen. Amen. Vill ni hjälpa till och dela ut så?